Hej och hjärtligt välkomna till min podd Fika med Emma. Där jag, Emma, intervjuar en person utifrån hans eller hennes Instagramkonto. Jag tycker att det här ska bli riktigt roligt och jag hoppas att du tycker lika så. Så häll upp kaffet, hämta kakorna, nu är det fika time.
Dagens gäst är en tjej som medverkat i programmet Ensam mamma söker. Hon fick också det hemska beskedet förra året att hon drabbas av livmodercancer. Varmt välkommen Beatrice Larsson till min podd Fika med Emma.
Tack snälla du.
Hur är det med dig idag?
Det är jättebra med mig. Jag är pigg och kry så att jag känner mig stark.
Härligt.
Ja.
Och jag testar ett nytt koncept nu. Eller inte ett nytt koncept i själva podden men att spela in.
Mm.
För du och jag ses utomhus.
Yes.
Ska vi tillägga nu när det är coronatider.
Ja.
Och spelar in, men utomhus. Så det blir en utomhuspodd den här gången.
Mm, jättemysigt. Mm. I solen också.
Ja, och vi har vattnet framför oss.
Ja, så fint. Mm. Och kullen, kinnkullen.
Kinnkullen har vi också. Man skulle kunna ha en bro rakt över bara.
Ja, det hade varit nice.
Mm. Ja, men vi är inte här för att prata om kinnkulle och broar.
Nej.
Vi är här för att prata om, ja men om dig. Mm. Och om ditt Instagramkonto.
Okej, okay, ja.
Den här podden går till så att jag går in på gästens Instagramkonto, väljer ut några bilder och sen så samtalar vi kring dem.
Mm.
Jag var inne och kikade lite på ditt konto.
Ja.
Och är det så att man som lyssnare vill se de bilderna vi pratar om så kan man gå in på mitt Instagramkonto Fika med Emma podd. Man kan även besöka dig och då får man ju massa andra bilder också. Och vad heter du på Instagram?
Jag heter Beatrice Eleanor med CE i Beatrice och så Eleanor som det låter.
Ja. Och jag kommer tagga så folk kommer hitta till dig också.
Ja, okay.
Jag tänker att vi kör igång direkt.
Mm, absolut.
Mm. Första bilden, då ser vi en liten pojke.
Mm. Mm. Det är Lionel.
Ja.
Ja.
Och vem är det?
Ja, det är killen i mitt liv tänkte jag säga. Nej, men det är min son. Mm. Som jag fick 2014, som jag var gammal nu.
Mm.
Som betyder allt för mig. Och som verkligen har, ja men när det var som tuffast i livet så har liksom lyst upp min tillvaro.
Mm. Mm. Och det var väldigt många bilder på ditt konto med honom.
Ja.
Och du skriver jättefina texter och ja men det är verkligen ja, men killen i ditt liv om man säger så.
Ja.
Liksom.
Ja.
Och ni verkar ha så fin relation också. Kan man se på era stories tycker jag. Och, ja men ni verkar vara liksom så tajta.
Ja, vi har blivit ett team. Alltså vi har ju levt ihop. Alltså sen, jag blev ju ensamstående med honom. Eller hur man ska uttrycka sig. Alltså jag har ju levt själv sen Lionel innan han fyllde 2.
Mm.
Så det har bara varit han och jag under den tiden. Utom för den korta tiden där med Fredrik, mitt ex. Men annars har det bara varit han och jag. Så att vi har ju byggt upp ett band som är väldigt starkt. Och jag har gått igenom ganska tuffa grejer i livet som har präglat mig. Och han har ju verkligen varit den där ljusglimten som fått den att vilja gå upp nästa dag. När man inte orkar liksom.
Mm. Men du sa att du har levt med honom själv sedan han var 2 år.
Mm.
Men är hans pappa med i bilden?
Ja, absolut. Han har ju varit varannan vecka hos sin pappa och varannan vecka hos mig.
Mm.
Men jag har ju bott själv hela tiden sedan han var 2. Så jag har ju aldrig levt med någon annan. Så det har alltid varit bara han och jag hemma hos mig.
Mm. Hur kändes det då när du kom till det insikten att ni skulle gå till läkare?
Ja, men det var tufft. Alltså, inte, det tuffaste kanske inte var separationen i sig. En separation är alltid jobbig och anledningarna runt omkring. Men det jobbigaste var ju att inse att man inte skulle få sitt barn på heltid. Och det är ju ingenting som man föräldrar drömmer om direkt och inte Nej. Vill gå igenom. Så det är separationen från Lionel var det värsta.
Mm.
Livet kändes lite meningslöst. Det kanske låter drastiskt. Men jag hade ju varit mammaledig med honom i 2 års tid. Så det hade ju också bara varit han och jag väldigt mycket en lång tid innan.
Ja,
och gå från det till att inte få höras med honom på en vecka. Det var tufft.
Ja. Men hur känns det idag då när han är 7 år och det har gått 5 år?
Ja.
Har du liksom hittat det? Kan du känna att det är okej att...
Ja, absolut. Jag har landat i livet på ett helt annat sätt. Och jag tror att jag hittade tillbaka till den jag var innan jag levde i en relation. Jag flyttade hemifrån med någon. Jag hade aldrig bott själv innan. Så att också få göra den här biten att ja, men komma hem själv efter jobbet och ingen att möta i dörren. Och så vidare. Liksom, det blev ju en omställning. som det tog tid att anpassa sig efter. Och nu kan jag ju tycka att det finns fördelar och nackdelar med allt.
Mm. Jag antar att du och Leonas pappa har väldigt bra relation också.
Ja, verkligen. Ja, men det har vi. Den har blivit bättre med åren. Och jag tror att allting, alltså det är ju en omställning också från att ha levt ihop i 7 års tid till att liksom inte höras mer än när det behövs.
Ja.
Det tar ju också tid att anpassa sig efter det.
Mm. Men det är väldigt skönt att man kan hitta den.
Ja, balansgången.
Precis.
Verkligen.
Mm. Jag tycker vi tar nästa bild.
Absolut.
Och det är egentligen ett klipp.
Mm.
Är det?
Ja.
För när jag går igenom ditt Instagram-konto så var det väldigt många sångklipp.
Ja, det kanske det är jag.
Ja. Och det är bara positivt.
Ja.
För du sjunger otroligt vackert.
Tack snälla.
Och du har också sjungit på vissa bröllop och dop, har jag förstått.
Mm, det stämmer. Mm. Ja, och jag ska sjunga på ett dop snart igen här. Så att, det är kul att börja sätta igång igen efter pandemin.
Ja, för hur har det varit liksom nu?
Nej, men nu har det varit pausat, känns det som. Eftersom det inte har blivit. Det var vissa bröllop och dop jag har bokat till som blev inställda.
Mm.
Men det är jättekul och det är verkligen en liten hobby jag har.
Mm. Ja, för det är bara en hobby. Det är inget att arbeta med.
Nej, nej, verkligen inte. Det är någonting jag gör för att jag tycker det är kul. Jag får energi av att sjunga.
Mm.
Så att, men, egentligen har jag scenskräck, eller egentligen har jag torgskräck från början. Så går från det att jag är väldigt svårt med stora folksamlingar. Men när jag går in och sjunger det går bra, för att då kommer jag in i flow så jag tänker inte på att det är massa folk. Men stå och prata inför folk, det klarar jag inte av.
Mm.
Då blir jag nervös. Och det samma har vi möten på jobbet, vi är många. Då är jag den där lilla tysta musen som sitter ganska mycket tyst och reflekterar och sen pratar.
Hur känns det då att sitta här och prata om sitt liv i en podd?
Ja, det är lite läskigt.
Men nu är det ju bara du och jag här nu. Men det kommer vara många som lyssnar, tänker jag sen.
Ja, men det var också... Ja, det är läskig tanke. Jag försöker inte tänka så. Det var samma när jag var med på tv där en liten sväng. Så försökte jag inte reflektera över att det är någon som kollar på det sen. Utan det är liksom... Jag är i nuet.
Mm. Ja, men du har ju som sagt sjungit på vissa bröllop och dop.
Ja.
Hur upptäckte du att du tyckte om att sjunga?
Jag blev satt av min mamma. Vi stod mot klapp och lek, tror jag det heter, när jag var 3 år.
Jaha.
Och sen så fick jag ett piano när jag fyllde 6 år av min morfar.
Jaha.
Och då märkte jag att det var ju kul. Och så gick jag i kör och där fick jag en massa kompisar genom körsång. Och sen fortsatte det upp i gymnasiet. Jag gillade inte att plugga så mycket under tonåren. Utan då ville jag ha så praktiska grejer och då var ju körsång ett alternativ.
Mm.
Så körde jag vidare på det och sen så... Har det varit, ja, jag tror det började med att min Elenas pappas ena bror skulle gifta sig och hade upptäckt att jag sjöng. Och så bara, kan inte du sjunga på vårat bröllop? Och jag bara, nej, det går ju inte. Men så gjorde jag det och jag upptäckte att det var väldigt kul. Mm. Och sen har jag fått mer och mer förfrågningar, så det är roligt.
Vilken Leorell är han döpt?
Ja, han är döpt.
Mm. Mm. Sjöng du på hans då?
Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Elenas pappa tyckte att jag skulle göra det, men jag har en kompis som är jätteduktig. Och jätteduktig på att sjunga också.
Ja.
Så hon fick sjunga det. För det var en låt som jag kände att den låten gör inte jag lika bra som hon.
Mm.
Så fick hon ta det istället.
Ja, sen kan det också vara skönt att bara få njuta av vara mamma den dagen.
Verkligen, jag hade ju så mycket annat att tänka på. Så jag hade det fullt upp. Men sen är det ju folk som har bett att jag ska sjunga på deras begravningar och liknande. Och jag fick även frågan om jag var intresserad av att sjunga på farfars begravning i förbifarten.
Mm.
Och det är någonting jag, begravningen klarar inte liksom av. Jag är för mycket känslomänniska för att klara det.
Ja.
Dop och bröllop är roliga tillställningar. Så.
Fika med Emma.
Du sa precis det ganska nyligen att du var med på tv en sväng.
Ja, det stämmer. Ja.
Så nästa bild kommer vi in på då.
Mm.
Och det är en bild med dig och 3 andra tjejer.
Ja.
Det är ju Jessica Andersson.
Mm.
Men de andra 2, vilka är de?
Det är 2 andra tjejer. Det är Jenny och det är Johanna.
Mm. Och varför står ni där med Jessica Andersson?
Ja, vi var sökande ensamma mammor som var med på tv och dejtade tillsammans.
Mm. Och vilket år var detta?
2017 har jag för mig, om jag minns rätt.
Mm.
Tiden går så fort, men jag tror det var då.
Ja, den här bilden är utlagd 10 oktober.
Mm.
Så jag antar att ni spelade in på sommaren då?
Ja, precis. Det gjorde vi i juli, augusti. Där, någon gång.
Ja, och så sändes det på hösten.
Ja, precis.
Mm. Men hur var det då? För du sa ju förut att du hade torgskräck.
Ja.
Inte vågade.
Ja, det.
Men hur var detta med tv-team och massor av killar som du dejtar?
Ja, det var tur för jag hade aldrig tänkt efter. Jag skickade in ansökan söndag kväll. Och så ringde de upp måndag morgon.
Oj.
Det gick väldigt fort. Jag hade aldrig tänkt efter vad jag gav mig ut för. Så att det var nog, annars hade jag nog backat, för tanken på det skrämmer mig nu idag. Mm. Men det var också bra för att jag vågade inte ta upp det här med dejtandet efter separationen. För jag var så rädd för att det skulle gå dåligt igen.
Okay.
Och sen insåg jag att det var inte så farligt. Det var jättekul och jättefina killar jag fick dejta.
Mm.
Och det var ju bara en kameraman som var med. Och han satt ju inte, alltså vissa bilder efter han har jag sett att han var väldigt nära. Men jag upplevde inte kameramannen och övriga gänget så nära.
Och så det är liksom bara en kameraman som hela tiden...
Ja, är med. Alltså det är samma kameraman.
Ja.
Man har ett team då. Så det var en kameraman, en ljudtekniker och en assistent och en, jag tror det heter producent. Jag har dålig koll på vad titlarna är. Men en som liksom, ja, regisserar allting.
Mm. Okej.
Okay. Eller regisserar. Man gör ju vad man gör i sån...
Ja, för hur, liksom, är det liksom så att de bestämmer allting eller får du göra precis som du vill?
Nej, alltså man ska ju vara sig själv. För det handlar ju om att hitta kärleken och dejta. Men platt. Den här är ju förbestämda vart man kanske ska sitta och äta någonstans och lite sånt där. Och ja, vid val och sånt så var man ju också liksom, ah, nu ska du tänka på att du tar upp det här och det här. Liksom som att du glömmer någon del så att tv-tittarna hänger med.
Mm.
Så, för det, den biten tänkte inte jag på. Så det var väldigt skönt att ha någon som sa bara, men du pratar om det här, du kanske ska fånga upp det igen så du förklarar dig liksom.
Mm.
Så det var bra.
Mm. Men är det inspelat här i Lidköping där du bor?
Ja, men det var inspelat. Jag bodde i Hällekis då. Så det är inspelat lite vid huset där i Hällekis. Sen kommer inte jag ihåg. Jo, vi var i någon kyrka vid någon dejt där. För det ville de ju då eftersom jag sjunger.
Mm.
Så fick jag med en kille på dejt och sjunga där. Så det var i en kyrka i Hällekis. Och sen var vi ute på lite andra utflykter. Men jag vet inte, allting klipps ju inte med. Man gör ju så otroligt mycket. Man filmar ju liksom tidigt på morgonen och sent på kvällen. Så att man hinner med väldigt mycket och allt visas ju inte på tv.
Nej.
Och hur länge håller du på? Hur länge är filmteamet hemma hos dig?
Ja, men alltså vi var ju bara några få dagar hos mig. Alltså, det kanske var 3-4 dagar. Jag minns inte exakt nu. Men sen var man ju på många andra platser. Man åkte hem och besökte killarna. Man var på olika andra ställen. Jag och tjejerna träffades ju på ett ställe. Så att vi åkte ju omkring i Sverige. Det var en jättehärlig sommar verkligen. Man fick se mycket av vårt fina Sverige.
Mm. Och hur gick det då, Beatrice?
Ja, gick det. Ja, det blev ju ingen kärlek av det gänget jag dejtade. Men vi la ju till varandra på sociala medier efteråt.
Mm.
Och så hade jag ett problem med att det fanns en Facebook-sida på mig som inte var min. Och då ville jag ta bort den. Men det var tydligen teamet som hade gått in och gjort det i samband med en sammansökan. Men jag ville ändå, man hade glömt att ta bort den och då ville jag få bort den. Mm. Och då la jag ut på Instagram, var det någon som är teknisk kan det här? För jag är verkligen ingen teknisk människa. Och då skrev Fredrik Thomasson till mig, han som hade dejtat Johanna Ridde då. Och vi började skriva lite. Och sen så tjatade han om att få ringa. Och jag bara, nja, liksom så här. Jag kände det lite som ett nederlag. Att hittar man liksom inte ens en kille när man dejtar så många. Så varför ska jag liksom fatta intresse för någon annan typ? Men han gav sig inte, utan han tjatade, jag tror han tjatade en eller två veckor för att få ringa. Ja, han var ihärdig. Och sen så sa han, ge mig en timme bara. Och vi pratade över en timme. Så när det gått en timme och typ 8 minuter så sa han glatt att det har gått en timme och 8 minuter nu. Och sen så blev det att vi ringde och hördes mer och mer. Och till slut så var ett samtal uppe i 6 timmar om dagen.
Oj!
Och då så sa han att nu kan jag lika gärna komma upp. Och så blev det. Och så sa det typ klick direkt. Liksom.
Mm.
Häftigt.
Ja, det var jättehäftigt.
Men det var inte den tjejen. Hette hon Johanna?
Ja, Johanna.
Hon valde inte honom, antar jag.
Jo, hon gjorde det.
Oj!
Hon hade valt honom, men de hördes inte mer. Och, så de stod ju också i det sista då. Men de hördes inte mer. Efter den informationen jag har fått så hördes hon inte mer efter inspelningarna och sågs inte heller.
Okay.
Så de hade ingenting efter det.
Ja. Så då var det ändå safe liksom.
Ja,
så.
Precis.
Mm.
Men du lever inte upp med honom idag?
Nej, det gör jag inte. Nej. Vi hängde ett tag. Och han pluggade på heltid. Eller skulle börja plugga på heltid. Men jag måste tänka tillbaka, det var för länge sedan. Och jobbade även. Så att det blev svårt. Han bor ju i Karlskrona. Och jag bodde här uppe. Och han har en son och jag har en son. Det gick liksom inte på ihop. Jag åkte ner varje helg. Men för att vi skulle kunna ses var jag tvungen att vara med på hans jobb. Liksom. Det kändes inte hållbart längre.
Nej.
Samtidigt som han ville satsa på sina studier. Och han ville heller inte att jag skulle hoppa av mina. Vilket jag är glad om nu efterhand.
Mm.
Men ja, nej. Så att vi sa hej då som vänner. Och det var nog det tuffaste separationen jag någonsin gjort.
Mm.
När man fortfarande är kär i någon. Men när man inser att det inte finns en lösning.
Mm.
Men han var ju någon idag och jag har gått vidare med mitt. Så att, så är det.
Är ni vänner idag? Hörs eller?
Nej, jag valde faktiskt. Han ville fortsätta liksom att hålla kontakten. Eller att vi skulle följa varandra på sociala medier och så. Men jag hade svårt att komma över honom. Mm. Så att jag sa att jag får klippa banden här helt med dig. Mm. Jag har fortfarande kontakt med hans, ja men vissa små kontakt med hans syster och liknande så. Men ingenting så att jag hörs med.
Jag tänker, har du kontakt med de andra två tjejerna? Som...
Nej, jag har ingen kontakt med de två tjejerna idag. Och de vill nog inte ha någon kontakt med mig heller.
Nej, okej.
Så att, nej, det finns ingen kontakt med
det tjejerna. Det finns lite fel där när du tog...
ja, fast så här var det faktiskt att... För Johanna var det helt okej. Mm. Det var inga konstigheter. Hon var glad för våran skull. Och vi träffades efteråt, jag och Johanna och Fredrik.
Mm.
Och det var liksom fine. Men sen var det någon veva med Jenny skulle gifta sig med Tim. Som också var med ensam och säker. De hittade ju varandra. De förlovade sig ensam och säker. Och när en månad innan bröllopet så fick Tim kalla fötter. Eller vad som hände i deras roll kan vara de står för. Men de separerade. Och jag var ju kompis med Robin som var bästa kompis med Tim. Och då fick ju Jenny för sig att det var något mellan mig och Tim. Och att det var därför det tog slut. Jätterörigt. Så. Men det, jag och Tim har liksom aldrig varit något mer än vänner. Och vi kände varandra inte på det sättet. Utan det var genom Robin. Han som jag dejtade då.
Mm.
Ja, det är så invecklat. Men i alla fall, vi har ingen kontakt idag.
Nej. Men ångrar du att du var med i Mamma söker?
Nej, absolut inte. Det är ensam Mamma söker.
Såklart.
Precis. Men nej, jag ångrar inte det i en minut. För jag hade ganska dåligt självförtroende. Innan ensam Mamma söker. Alltså överlag i livet. Inte bara dejtandet. Utan jag trodde inte att jag fixade någonting. Och så fick jag helt plötsligt en dag. Du ska köra ner till Malmö själv. Och jag bara, men jag kan inte sälja en GPS. Jag vet inte hur man gör. Och så blev jag bara utkastad i det här. Eller typ, nu ska du göra det här. Och åka med helt okända människor till Grekland. Och jag tror att det liksom stärkte mig väldigt mycket. Och plus att jag verkligen fick inte att jag kunde bli kär igen. Jag trodde aldrig någonsin jag kunde bli kär igen. Mm. Och det sa min pappa efter jag hade träffat Fredrik. Att nu är gamla Bea tillbaka igen.
Mm.
Så det var väldigt kul att få höra.
Min podd heter Fika med Emma.
Mm.
Jag älskar ju då såklart fika.
Ja.
Mm. Nu har vi inget fika här idag.
Nej.
Det
ja, det borde vi läst.
Ja, vi skulle haft en liten picknickkorg med oss.
Det tycker jag. Det hade varit fint.
Men om du skulle bjuda mig på fika.
Mm.
Vad skulle du då bjuda mig på?
Bullar.
Bullar.
Ja.
Mm.
Det är min specialitet.
Vad för slags bullar?
Kanelbullar tycker jag är godast. Alltså så här riktiga traditionella kanelbullar. Jag älskar att baka bullar. Jag tycker det är kul. Och avkopplade. Ja, i och för sig, jag gillar att göra lussebullar också. Men det är inte riktigt säsong för det nu så här.
Det gör man ju bara.
Ja, en gång per år.
Precis.
Nej, men jag tycker det är enkelt och kul att experimentera. Och jag har testat olika mjölsorter och olika recept. Så nu har jag hittat ett recept som känns så här pangbra. Så det vet jag säkert fort. Många andra grejer. Jag gillar att baka tårtor också i och för sig. Men jag är inte så bra på att dekorera dem. Och så har jag en kompis som är konditor. Så då får jag så här... prestationsångest. Bullar är lagom för mig.
Det låter jättegott.
Ja.
Mm. Vi får ta det nästa tillfälle.
Det får vi göra. Det tycker jag.
Fika med Emma.
Vi går till nästa bild.
Amen.
Och då är det du på bilden.
Mm.
Och så står det skolavslutning.
Mm. Det stämmer. Jag pluggade till medicinsekreterare.
Mm.
Jag kände att jag hade jobbat som matant i några år. Och visste inte vad jag ville bli när jag blev stor.
Ja. Alltså du menar på skola eller på skola typ?
Ja, så bambatant säger man väl i Göteborg.
Ja.
Så att det hade jag varit. Och så hade jag en kropp efter förlossningen som inte riktigt ville vad jag ville. Mm. Jag blev trött snabbt och hade lite nervskada och sådär. Så att då kände jag att jag behövde sadla om. Och jag gillar sjukhusmiljön liksom. Jag tyckte det var spännande och intressant. Hade velat bli barnmorska men tål inte blod eller sprutor. Så jag kände att det var kört. Så då tänkte jag att jag får börja en annan ände. Och då började jag som medicinsekreterare.
Ja. Mm. Och då tog du alltså examen. Vilket år kan det här vara? 2018?
Ja, det kan nog stämma va? Ja, precis. Ja, jo, men det stämmer. 2018 stämmer nog ganska bra. Eller om det var skolavslutning jag hade ett år till. Åren går ju så himla där. Men jag läste i alla fall till medicinsekreterare i 2 år. Och på yrkeshögskola.
Mm, så den utbildningen i 2 år?
Ja,
och det var ett bra val tyckte du?
Ja, jag tyckte det var jättebra. Det passade mig liksom. Att ha ett yrke där man... Men jag gillar att skriva, jag gillar att titta vid en dator, sköta papper. organisera. Jag mår bra av struktur liksom. Det fanns för det jobbet.
Vi tar nästa bild och då är du på bilden och sen så är det något,
ja, precis. Det stämmer. Det är stenbrottet i Hällekis, eller utanför Hällekis.
Ja. Jag valde bilden mera, eller jag valde texten mer framför bilden i det här.
Okej.
Och här skriver du: Kinnekulle kommer alltid att vara hemma för mig, vart jag än väljer att bo. Och idag var jag på onkologmottagningen.
Ja.
Säger man så?
Onkologmottagningen kanske
man säger. Ja. Jag trodde att jag skulle få en rädsla av livet och bli mer rädd för att jobba kring väldigt sjuka människor. Mm. Men vet ni, de här människorna lever på riktigt och är så tacksamma för det lilla.
Ja, det var sjukt att jag skrev det där så alltså nära jag blev sjuk själv.
Ja.
Jag blev nästan så här berörd, jag har typ glömt att jag har skrivit det där. Ja. Ja, men det fascinerar mig väldigt mycket, för jag har alltid haft respekt för cancer.
Jag ska förklara för lyssnarna vad onkologi, eller säger man onkologi?
Ja, precis. Nej, men det var ju en mottagning där folk med cancer gick för att få behandling för sin cancer.
Mm.
Och jag märkte att de sjukaste människorna var de som var mest positiva, tacksamma.
Mm.
Och levde i nuet liksom på ett helt annat sätt. Mm. Jag är väldigt bra på att planera långt fram i tiden och måste kolla så här. Ja, men redan innan jag fick mitt första barn så skulle jag veta att jag skulle ha 2 barn till efter inom viss tidsspann.
Mm.
Och jag insåg att alltså man får ju bara fylla med livet. Man kan inte planera det, utan det bara händer. Och det insåg jag ganska mycket när jag var där.
Men varför var du där och besökte?
Nej, det var ju genom min praktik.
Ja.
När jag pluggade som medicinsekreterare så fick jag ju gå med där. Jag var på kirurgen här i Lidköping och då fick jag gå med där och kolla. Mm. Och då fick jag sitta med när några fick cellgifter.
Okay.
Och det är ju ganska surrealistiskt med tanke på hur min resa i livet sen tog mig.
Ja, men precis, för då kan vi gå över till nästa bild och ja. Det är ju då en sjukhussäng. Och detta är ifrån
2020 januari skulle jag gissa på att det är, eller februari där.
Mm.
Jag hade mått ganska dåligt en längre period innan, så att det är svårt för mig att sätta datumen, men jag fick min cancerdiagnos då i februari 2020.
Ja, för jag tror det här är nog här har du precis fått ditt besked. Och du skriver i texten att vi skrika och gråta och slita av med håret och gå och gömma mig.
Mm. Ja, det var min första. Alltså, samtidigt som jag fick en lättnad så jag hade mått dåligt sina länge. Jag visste inte varför. Och de hade bara sagt att nej, men du är nog utbränd eller du är nog trött och sådär. För jag gillar ju att ha många bollar i luften. Men jag märkte ju ganska tydligt på min kropp att det är verkligen något som inte stämmer. Och när jag då fick min cancerdiagnos fick jag så här, gud vad skönt, nu får jag äntligen må dåligt. Nu kommer inte folk klaga på att jag inte orkar liksom. Och det känns väldigt skönt.
Var det så att folk...
Ja, men vissa i min närhet tyckte att jag hade blivit beteendeförändrad för att jag inte orkade. Och det hade pågått ganska lång tid. Och det var ju för att jag inte hade någon energi. Jag gjorde verkligen bara det jag behövde. Jag åkte till jobbet, alltså åkte hem, lagade mat, åt maten och typ ville vila.
Mm.
Och jag är inte en sån person som gillar att ligga på soffan.
Okay.
Så det var både och. Samtidigt så kände jag frågade det, är det okej med att dra till Thailand ett tag nu? Liksom bara för att rymma liksom. Och bara, fast det är ingen bra, du får göra det, så är läkare till mig. Men det är ingen bra idé.
Okej.
Så det var ju liksom inte läge att pausa med någonting. Utan behandlingarna var ju tvungen att starta ganska omgående.
Ja. När du fick ditt besked, hur liksom akut var det?
Det var ju ganska sjukt. För jag jobbade ju på gym och jag blev patient på gym. Så jag satt ju samma dag som telefonen ringde, jag hade ju tagit ett prov, en kollega till mig hade tagit ett prov på livmodern.
Mm.
Och så ringde telefonen och det stod ju ett okänt nummer och då förstod jag att det var sjukhuset. Då var det min kollega som ringde. Och samtidigt så säger hon att provet var anmärkningsvärt, Beatrice. Och när man säger det, om man jobbar i sjukhuset, alltså verksamhet, så vet man att anmärkningsvärt är inget bra.
Mm.
Och vi har bokat in ett läkarbesök om 2 timmar för dig. Och då förstår man också att nu är det verkligen inte bra.
Oj.
Och samtidigt så säger min, efter samtalet avslutat så säger min kollega Beatrice, titta in på skärmen. Jag satt i receptionen den dagen. Och då ser jag, såklart så jag hade uppdaterat datorn så vet man så att man tittar på skärmen ändå.
Mm.
Och då ser jag mitt namn stå där, cancerfrågeställning. Och då förstår jag att jag kommer få min cancerdiagnos om 2 timmar.
Mm.
Även om cancerfrågeställning är egentligen bara en frågeställning. Men jag var ganska säker på, med tanke på mitt mående, att det var cancer. Så att jag... Jag blev väldigt chockad, men så här samlade mig och bara, jag ska åka hem och duscha. Det var min första tanke liksom, innan man ska göra en hinundersökning. Jag ska hem och duscha och packa med mina saker, för de sa att du kanske blir inlagd redan ikväll. För vi har förstått att de mår väldigt dåligt. Och jag bara, ja. Och de var ju mina kollegor också, men jag är även sökt väldigt mycket vård för det.
Mm.
Så jag åkte hem och packade min väska, åkte in själv. Eller om mamma följde med, jag kommer inte ihåg. Men jag var väldigt bestämd över att jag skulle gå in själv till läkaren. För jag ville ta det här beskedet själv, för eftersom min mormor hade haft cancer och dog av cancer, så ville inte jag mamma skulle sitta bredvid återigen. Så jag gick in själv till läkaren som var min kollega då, som får sitta där och säga att, och han säger det, att jag tror att det skett en förväxling i PAD-svaret, eller så här, preparat, alltså det provet man hade tagit på.
Ja.
För att du är alldeles för ung för det här, för att livmodercancer får oftast kvinnor som är äldre, och jag hade inte ens fyllt 30. Men jag var helt stensäker, jag bara, det är mitt, jag lovar liksom.
Mm.
Och så sa han det att, ja, du har ju den här sortens cancer. Och det innebär ju att du aldrig mer kommer kunna få barn.
Mm.
Och det var ju, alltså så här, först får man ju frågeställningen, kommer jag ens fixa det här? Kommer jag ens överleva? Mm. Och sen kommer andra då, att, för då ställer man sig in ganska snabbt när man får besked att, fan, jag ska fixa det här liksom.
Mm.
Och så kommer man då till nästa grej att, ja, fixa det, så blir det ett halvt liv utan barn, eftersom jag har Lionel på halvtid.
Mm.
Och det var nästan ännu tuffare på något sätt.
Mm.
Även fast jag aldrig känt något behov att jag måste få ett till biologiskt barn. Men när det blir så definitivt, så blir det så starkt.
Allt det här på 2 timmar.
Mm.
Hur bearbetar man det liksom?
Jag vet inte hur man gör det. Jag tror att jag gick någon form av vakuum. Och jag bara liksom så här. Samtidigt som jag levde minut för minut för att man mådde så dåligt, så handlade det också om att man var tvungen att ställa sig in på att jag ska fixa det. Fast jag vågade aldrig säga det högt. Mm. Men man var typ tvungen att ha den inställningen. För det var vissa gånger som det var så tufft. Så att jag vet, en gång låg jag på badrumsgolvet och så sa jag till min mamma att cancerbehandlingar är inte mänskliga, mamma. Man pressar kroppen till någonting som inte är mänskligt. Mm. Alltså det var så här. Jag kunde inte gå till toaletten själv. Min mamma fick liksom leda mig dit. Och jag kunde inte sitta upprätt på toaletten. Jag kunde inte äta. Jag kunde inte dricka. För jag mådde väldigt dåligt under perioden. Liksom.
Mm. Så det måste ha varit ganska långt gånget.
Ja, alltså. Ja, tyvärr så hade den även spritt sig. Jag fick göra en operation. Och man gör ju röntgen också för att kolla om det är spritt.
Så det är så man börjar. Man börjar med att göra en operation för att se. Eller hur liksom börjar man?
Ja, jag kommer inte ihåg exakt. På något sätt så är det så att man allting rör sig ihop så. Men jag tror att jag började med en röntgen. Och jag var ganska säker på att det hade sett sig i skelettet. För jag hade börjat få så ont så jag hade svårt att gå.
Mm.
Men röntgen visade tack och lov inte det. Men det visade att det hade spritt sig till lymfkörtlar. Eller man misstänkte det. Och då började man med operation. För en månad efter mitt cancerbesked så opererades jag på Sahlgrenska. Där tog man bort livmoder, livmodertapp och äggstockar. Alltså allting som kunde få cancerceller i sig.
Mm.
Och även då så kollade man på lymfkörtlarna som man hade sett var förstorade. Och de innehåller cancerceller. Så då fick man även ta bort det. Jag gjorde det via robotkirurgi, som man gjorde 5 hål på magen. Och så tog man bort lymfkörtlarna så satt. Ljumskarna och längre upp i magen. Då. För det hade börjat gå uppåt mot kroppen också. Då. Och det hade även börjat gå neråt mot livmoderhalsen. Men det var inte riktigt där. Så alla mina cellprov och så hade varit utan anmärkning sedan innan.
Oj.
Mm.
Vet du hur länge du kan ha gått med detta?
Nej, jag har faktiskt inte fått något svar på det. Men jag har sparade filmer på, läskigt nog, som jag har typ tagit själv. 2 år innan, när jag har märkt att. Att jag har fått en svullnad i ljumsken. Jag säger att det gör ont i benet. Och jag har ryckningar i magen som att det är en bebis i magen. Men jag är inte gravid. Jag tog gravtester hur många gånger som helst den perioden. För det kändes verkligen som det var liksom sparkade i magen. Och nu i efterhand så misstänker jag att det antagligen var. För jag hade ju tumören som satt i livmodern. Och jag gissar ju på att det var när den började växa. Som sparkarna upplevdes i magen. Så jag hade alltså vänner som kände på min mage som också kände att det kändes som sparkat. Och det var 2 år innan, så det är ganska lång tid. Men jag har inte fått bekräftat. Jag vet dock att när man kollade på ultraljudet att det var inte så mycket liksom tillförsel vid tumören som man hade räknat med när man såg det. Så att jag gissar på att det kanske var min räddning. Plus att den kanske inte är så snabbt utvecklande som till exempel livmoderhalscancer eller äggstockscancer.
Mm.
Så att det var nog min räddning, tror jag.
Mm.
Men sen när man har gjort operationen, då blir det liksom cellgifter.
Ja, precis. Då var det ju 3 månader med cellgifter i omgångar. Och sen blev det även strålbehandling för 6 dagar på Sahlgrenska.
Då bodde du där?
Ja, jag bodde på veckorna i Göteborg, gjorde jag. Och så åkte jag hem på helgerna.
Mm.
Och det var tuffa resor båda på. Cellgifterna låg jag som ett koll i 2 dygn. Ungefär efter jag hade fått dem och stirrade i taket. Kunde typ inte prata. Och strålbehandling gjorde mig dålig på så sätt att jag mådde konstant illa. Och kräktes väldigt mycket för att det retade. Man strålade ju så stort parti på mig. Hela magområdet så upp liksom till ja, där brösten börjar typ, eller så avslutas.
Mm.
Så att magmunnen blev tydligen retad på mig. Så att jag satt ju med kräkpåse varje dag fram och tillbaka till Sahlgrenska från där jag bodde då.
Oj.
I sjukhuset. Så att ja, det var jättetufft för jag. Det är ingenting man önskar att behöva uppleva igen.
Nej. Eller har du förklarat för Lionel vad du har?
Mm.
För han måste ju ändå undra varför mamma försvinner så mycket.
Ja.
Som då när du åkte till Göteborg.
Ja. Men han hade ju börjat märka ganska långt innan att mamma inte var som hon brukade vara. Mm. Och sen, det var typ i samband med någonstans där så var vi på ett badhus. Och det var nog efter jag hade fått min diagnos så försökte jag göra saker med Lionel för att vi skulle hitta på någonting innan hela processen började. Och då åkte vi till ett badhus och då bad han mig gå upp för trapporna för att vi skulle åka så här vattenrutschkana ihop.
Mm.
Och jag behövde pausa i trappan. Och då så på kvällen så hörde jag att han grät inför hans rum. Så gick in och frågade hur det var med honom. Och då sa han, mamma, jag är rädd att du ska dö. Jag bara, varför då? Vad har du hört det ifrån? Och han bara, du orkar inte ens gå upp trappan längre, mamma. Och det var lite tufft att höra.
Mm.
Men, jag kan inte lova honom där då att det kommer gå bra. För jag vågar inte säga det till honom. För hade jag sagt det så känns det som att, jag inte hade hållit det. Då känns det som att jag hade gjort honom besviken liksom. Så att, ja, det var väldigt tufft. Och jag, under vissa perioder där så ja, gjorde jag till och med ett idolbrev till honom. Och jag vet inte, man kan liksom inte printa ner allt man vill säga till ett barn under hela uppväxten på ett brev. Och det var då det jobbigaste i det hela också, att skulle det gå illa så skulle jag inte få se Lionel växa upp. Liksom.
Mm.
Och det var väldigt tufft.
Mm. Men nu har du tagit, nu har det gått ett år, lite mer än ett år.
Ja. Precis.
Och vad står du nu i din...
Ja, alltså det har inte riktigt gått ett år än sedan min avslutade behandling. Men det har ju gått ett år sedan jag fick min cancerdiagnos. Och jag går ju på täta kontroller än. Så nästa vecka ska jag till sjukhuset återigen. Jag går 4 månader då och kollar en klinisk undersökning av magen och så. Och sen kollar jag även i tarmen en gång per år. Så nu ska jag på undersökning igen. Och just nu har jag ingen aktiv cancer vad jag vet. Men jag är livrädd för varje gång jag går på en koll att ska visa mig.
Mm. Eller blir man frisk förklarad?
Jag vet att förr sa man väl efter 5 år efter en cancerhistoria att man skulle vara frisk förklarad. Men jag har inte hört att man säger på det sättet än idag. Mm. Och jag har ju förhöjd risk att få cancer i tarmen. Mm. Och jag vet att jag har större chans att kunna få den på andra ställen också. Jag kommer inte ihåg om det är urinblåsan eller urinröret. Men det är därför jag kollar så ofta också. Men samtidigt så tänker jag att min mormor fick första svängen med cancer när hon var 30. Och sista gången när hon var 50. Och det var då hon dog i det.
Mm.
Men det finns ju också, min mamma till exempel har nog garanterat cancergenen. Och hon har aldrig fått någonting. Så att jag hoppas på att jag har haft mitt race nu liksom. Mm.
Fika med Emma.
Jag har en till bild som är ifrån din cancerresa.
Ja.
Och det är när du har rakat av, eller du har tappat vad du väl gjort, antar jag, håret.
Ja, jag valde faktiskt i slutet av. Jag sparade håret så länge jag kunde. Mm. Men det blev som svinto. Det gick inte borsta ut och det gick inte göra någonting.
Ja, men det berörde ganska mycket att du delade också med dig så mycket av din resa.
Uh-huh.
Och jag minns så väl en video när Lionel klipper ditt hår.
Ja.
Eller om han rakar av, jag vet inte.
Ja, men han började klippa lite i det. Ja.
Och det är, ja, men det är så vackert att du, ja, men i den här sorgen så tar du med honom in i det mörka. Ja. Men ni gör det på något så fint sätt.
Ja, han tyckte det var jättekul att få klippa mamma i håret.
Ja.
Och vi sa ju det att det är enda gången du får klippa mamma på hår liksom. Så han tyckte det var jättelyxigt.
Mm.
Jag tror inte han riktigt, tack och lov kanske att han var så liten, inte förstod innebörden av det liksom.
Ja.
Men jag var väldigt noga med att han skulle vara väldigt insatt i min resa. Han visste när jag skulle få cellgifter. Men mamma måste sova en vecka. Och så då är det hos pappa. Och sen kom han tillbaka till mig. Och han visste ju, när jag började åka på strålning, då åkte jag solade, sa jag. För att liksom... Och så undrar jag ju då vad det var, om det var en basil som bodde i min mage.
Mm.
Och då så sa jag, man kan nästan säga att det är en jättestor basil som är farlig. Och då frågade han i någon del också innan där, att mamma, kan man dö av den basilen du har i magen? Och då sa jag det, att ja, man kan dö av den. För att jag ville vara ärlig hela tiden. Men vi pratade inte så mycket om hur det kunde gå, utan vi pratade väldigt mycket här om att idag mamma pigg, idag gör vi det här. Och så försökte vi verkligen göra det. Jag har också en video på när han cyklar. Jag hade inte kunnat få ut på flera månader. Och så kom vi äntligen ut och går en promenad. Och jag har aldrig sett han så lycklig. Det var typ som att han hade varit på Liseberg 10 resor om. Att bara vara ute på en cykeltur. Och han bara, mamma, du orkar vara med liksom.
Mm.
Det kändes viktigt för mig att han var med på alla delar. Så att inte han kände sig utanför. Eller att det hände konstiga saker med mamma. Och jag får inte... Jag fattar inte vad som hände liksom.
Mm. Jag antar att du var rädd under den här resans gång. För det är väl alla. Cancer är ju som sagt någonting som kan leda till att man inte får fortsätta sitt liv.
Ja.
På den här bilden så säger du att min kropp är sjuk, men jag ska hjälpa den att bli frisk.
Mm.
Var det så att du kom till insikt en gång och liksom verkligen... Ja, men du känns väldigt levnadsglad när man träffar dig.
Ja.
Och att det liksom... Ja, men så kickar den här cancern i röven och helvete ungefär.
Ja. Ja, men jag var väldigt så här... Jag läste på extremt mycket. Jag blev väldigt så... Jag är ofta sån, gör jag en grej så gör jag inte 100%. Jag kan inte göra någonting handla om 45. Så att jag slutade med alkohol helt från mitt cancerbesked. Sen har jag inte varit en person som dricker alkohol mycket eller ofta. Men kanske, alltså något glas i månaden beroende på liksom tillfälle. Men jag bestämde mig för att ingen alkohol, för det visste jag kunde försämra behandlingarna på olika sätt. Och jag drog ner på, ja, men jag försökte dra ner på socker så mycket jag kunde under den perioden. För att det också kunde göra det cancerceller, läste jag. Och jag försökte också att hålla igång hela tiden. Fast det var sjukt svårt när man var så trött och matt som jag var. Och plus att jag hade gått ner mycket vikt. Men jag försökte hela tiden hålla mig aktiv så att jag inte blev mer trött. Och jag tror att det hjälpte mig ganska mycket. Så det slutade med en strålbehandling när jag var som tröttast. Där i slutet så kunde jag inte längre gå ut för trapporna. För då bodde jag också i min systers lägenhet ett tag. Och då orkade jag inte ens ta hissen ner för att gå ut och gå. Utan jag gick inne i hennes ettrummare. Så gick jag varv för varv så här, för att röra på mig. Så det gick jag liksom. Och då kände jag ändå att jag blev lite piggare att göra det.
Mm.
Så att ja, men jag fick nog en kick av att jag ska fixa det. Men samtidigt så vet jag också att jag har ju läst min mormors journal. Eftersom jag är medicinsk kriterier så tog jag hem journalerna från mormor och läste dem sen.
Mm.
Och jag förstod att hon också ville kicka cancern i röven. Mm. Hon var så jäkla tålmodig. Men det gick liksom inte hela vägen för henne. Så jag vet att även om man är väldigt stark så kan man inte alltid påverka det.
Nej. Men är du rädd att det ska komma tillbaka?
Jag är skiträdd för att det ska komma tillbaka. Men samtidigt så känner jag att jag fick en extra chans att leva lite längre. Mm. Min resa skulle egentligen vara ett slut här liksom. Och på något sätt så blir det också... De dagarna när jag känner att livet som mest pissigt. Alltså man känner att man har olika symptom som gör att man inte funkar på samma sätt som förut. Man har inte samma koncentrationsförmåga. Jag har svårt att kolla på tv till exempel idag. Men då tänker jag att ja, men alternativet då. Att det inte hade funnits mer. Hade det varit bättre? Och så vänder jag det så istället. Och så inser jag att nej, det är ganska nice som det är.
Mm.
Även om jag har mina kramper och känner mig som 80 år gammal.
Mm.
Att inte kunna bli biologisk mamma igen då.
Ja.
Hur känns det?
Ja, men det var sjukt tufft en period. För att det blev så definitivt. Och det är extra jobbigt nu när Lionel på så sätt har fått syskon på sin pappas sida. För att han tycker inte det är så kul hos mamma längre. För det finns inget syskon där.
Okay.
Och han kan ju vara ledsen över det här. Och det känns ju väldigt mycket i mitt hjärta att jag inte kan påverka det på något sätt. Men samtidigt så är jag ändå väldigt tacksam. Då försöker jag också de dagarna det känns så här att livet togs ifrån mig. Eller livet har tagit andra vägar än vad jag kan liksom, ja, men styra över. Så försöker jag också vända det och se det som så. Men tänk vilken tur jag hade som min mamma. Alltså hade det varit min syster som fått cancer till exempel så hade hon ju varit helt barnlös. Hon hade inte haft ett barn.
Mm.
Så jag försöker ändå se det så. Jag är så tacksam för Lionel också. Jag hade kunnat vara utan honom.
Mm.
Så att jag försöker alltid vända på det dåliga till det bra. Mm. Även om det är svårt vissa dagar.
Vi har kommit fram till sista bilden.
Yes.
Och det är en bild på dig och din syster.
Mm.
Den är ganska nytagen. Den är från i maj. Eller jag vet inte om bilden är från...
Jo, den är från i maj.
Ah?
Det stämmer. Det är från min födelsedagsfirande.
Okej. Okay. Ah. Och i texten så står det att vad jag är glad att jag har dig. Så olika på både in- och utsidan med endobiologiska syskon.
Mm.
Och du har lagt upp även ett par andra bilder med dig och din syster.
Ja.
Och det verkar som att ni har en väldigt tajt relation.
Ja, det har vi. Inte fysiskt eftersom hon bor i Göteborg.
Mm.
Men ja, och jag tycker att vi fick en tajtare relation när jag var sjuk också. Mm. Då har jag ju mycket i Göteborg också där.
Mm.
Och bodde i hennes lägenhet. Och även om vi är extremt olika så kommer vi ändå från samma ställe och samma uppväxt. Vi känner igen varandra väldigt mycket. Sen har vi olika perioder i livet när vi hörs mer eller mindre. Men det är komiska i vår relation till, om man ser det så, att den tiden jag har levt i förhållande så har hon alltid varit singel. Och då har jag lite tagit hand om henne. Mm. Och nu har jag ju varit singel i många år. Så då har hon lite tagit hand om mig.
Mm.
Så det är väldigt fint tycker jag. Att vi liksom, även om hon är min lilla syster och jag är en stora syster, så tar vi hand om varandra. Mm. Det är väldigt fint.
Härligt att få att ha en syster, så en sån tajt relation med en syster.
Ja, det är väldigt härligt.
Intressant det där.
Ja, verkligen. Och det är så skönt. Och det, men samtidigt är det lite tungt också när man ser det. För då inser jag att jag inte kan ge Lionel samma. Så jag är väldigt tacksam också att hans pappa då har fått på sin sida. Så Lionel ändå får känna lite där med syskon kärlek.
Mm. Vad tänker du här nästa? Här, eller
ja.
Här framåt i tiden?
Ja, vad tänker jag här framåt i tiden? Nej, men jag går ju på med ett nytt arbete nu då. Jag sa ju upp med det som medicinsekreterare som jag blev patient på mitt egna jobb.
Mm.
Och börjat på ett nytt jobb och har jättehärliga kollegor där som jag trivs med. Och jag träffar faktiskt någon nu också som, ja, så, som ger mig lite kärlek i magen. Och det är alltid härligt, tänker jag.
Mm.
Ja, så vi får se vad, det, vad som händer framöver. Man vet aldrig vad livet tar. Det är bara att hänga med, tänker jag.
Då får jag önska dig lycka till med det.
Ja, tack snälla.
Och så får vi väl kika in på ditt Instagram-konto och se om det dyker upp någon där.
Ja,
framöver.
Det tycker jag. Det får ni göra.
Du får ha världens bästa sommar med Lionel och hoppas på många skogliga dagar.
Tack snälla du. Jag önskar dig tillsammans.
Fika time med Emma. Fika är gott.